Ta era biblar och så slår vi upp predikaren. Jag predikar på svenska igen. Hoppas det går. Predikaren ska predika från kapitel 4, vers 17 till kapitel 5 och vers 6. Så följ med och slå upp predikaren. Jag läser från vers 4 och 17 till 5 och 6. Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger, för de förstår inte att de gör det som är ont. Var inte för snabb med din mun och förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud. För Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmar kommer av mycket arbete, dåraktigt tal av många ord. När du ger ett löfte till Gud, dröj inte med att uppfylla det, för han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar. Det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Låt inte din mun förleda dig till synd och säg inte inför sändebudet att det var ett misstag. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? För där drömmarna är många blir det mycket tomhet och många ord. Men frukta du Gud. Den här texten, kärnbudskapet, handlar om att frukta Gud och var inte stor i orden. Hys fruktan, vördnad och respekt för Gud. Och undvik hyckleri i religionen. Gör snabbt som du säger, lovar eller planerar. Men säg eller lova eller planera helst inte mycket alls och vet att Gud inte kan bli lurad. Som vi har gått igenom ett tag från Salomos bok Predikaren. Han har berättat om sina alltings lönlöshet, hur han har undersökt livet, arbetet, all kunskap, allt som sker under solen på jorden och sett att allt är lönlöst. Livet är fullt av möda. Livet som vi ser det på jorden är fullt av lönlöshet och möda. Och den här kommer han in i delen som börjar från kapitel 4, vers 4. Där han efter de här kunskaperna ger visa råd eller tillämpningar på hur man kan förmildra den här känslan av möda och lönlöshet som man känner när man inser hur allt står till i världen. Han har gett flera olika råd som att undvika girighet, undvika avund och annat. Och centralt i alla de här råden är att frukta Gud. Frukta Gud är nyckeln till hur man förmildrar mödan, hur man undviker synd som gör att livet blir fullt av möda. Och även här i texten så ser vi, den slutar med uppmaningen, frukta du Gud. Att frukta Gud är nyckeln. Den här textens sanningar känner vi också igen från Nya testamentet. Texten talar om religiöst hyckleri, talar om löften och bekymmer, att komma med många stora ord, komma med stora löften och öka sina bekymmer genom löftena. Och som sagt ser vi i Jesu undervisning till exempel hur han säger undvik att säga för många ord. Vi ska se på det längre fram. Så den här texten vill lära oss vikten av att våra ord stämmer överens med våra handlingar. Att undvika hyckleri, det vill säga att säga saker som man sedan inte gör. Eller säga att man gör saker som man inte gör. Undvika hyckleri, att tala och lova för mycket som man inte kan leva upp till. Allt detta under vetskapen och fruktan för att Gud håller oss till svars för varje ord vi uttalar och även våra inre tankar och planer. Texten visar oss också i förlängningen att den enda som är kapabel till att hålla alla sina löften i tid är Gud, och att Gud är den enda att sätta sin tillit till, inte till oss själva eller till andra människor. För att förstå den här texten kan vi se, han börjar med att säga: vakta din fot när du går till Guds hus. Han talar om templet, Salomo som själv hade byggt det här templet. Vi läser om i första kungaboken, kapitel 8. Kung David fick inte bygga templet, men hans son Salomo får bygga templet. Så nu talar han om det här templet är färdigbyggt. Han talar om beteenden som han observerat när människor gått fram, besökt templet. Templet gick Israels folk till för att offra. De gick på högtiderna för att offra i templet, lyssna till lagen och utläggning av Guds ord som de hade det på den tiden, lagen. Plus något man kunde göra var också att avlägga löften vid templet, vilket är centralt för att förstå den här texten. Så Salomo talar om saker han har suttit och tittat på, observerat när människor gått till templet, hur de har betett sig, vad de har gjort, vad de har sagt. Vi ser samma sak, så ser vi att också Jesus gjorde. Han gick till templet, han satt och tittade på hur människor betedde sig, som den kung han var och är. Och kung Salomo, kung Jesus, båda observerade hur deras folk betedde sig vid templet och kom sedan med sina omdömen. Salomo talar om hycklarna i vers 17 när han nämner offret som dårarna ger, eller de oförnuftigas offer som förstår inte att de gör det som är ont. Det här var slarviga människor som inte aktade sin fot när de gick till Guds hus. De gick, de trodde att de här offren de skulle göra, de var någonting som inte spelar någon roll hur man gjorde det eller vad som fanns i ditt inre, i människans inre. Utan de offrade som en rutin som man gör för att det är antagligen något bra att göra. Men de fortsatte att göra ont. De lydde inte Guds ord. De hycklade. De gjorde dessa religiösa ritualer som såg religiösa och bra ut. Men innerst inne i deras liv utanför templet så fortsatte de att göra ont och lydde inte Guds ord. Ordspråksboken 15:8 säger att de ogudaktigas offer är en styggelse för Herren. De trodde att de här offrerna var bra att offra, men i själva verket så var deras offer en styggelse, för de var ogudaktiga, de gjorde ont. De lydde inte Guds ord. Gud vill ha lydnad och inte offer. Första Samuelsboken 15:22. De här hycklarna, de slarvade med offren. De gjorde ont. De kom också med många tomma ord inför Gud och människor, som vi ser i vers 5. De kom med långa, vackra böner som skulle hänföra människorna som lyssnade till dem där de stod och bad i templet. De kom också med fina och högtravande löften om goda och fina saker de skulle göra när de kom hem eller under året. Förhastade löften i själva verket. För de sa bara löfterna för att det var fina ord som lät fina i stunden, som skulle få människor att hänföras. Så längre fram sen i vers 5, kapitel 5, vers 5. Säg inte inför sändebudet att det var ett misstag. Talas om löfterna. Det här sändebudet i vers 5 tolkas då som tempelprästen. I Malaki bok så står det att prästerna i templet är Guds sändebud. Sändebud kan också användas som ord för änglar. Men här i den här texten så är det mest troligt att det handlar om en präst som man uttalar detta löfte inför när man besöker templet. Men Salomo säger att den här, man kan säga till prästen att det var ett misstag. Man ska inte, eller man kan inte lura prästen och säga sen att det var ett misstag att avlägga det här löftet. Så de avlade förhastade löften som lät fina för stunden. Men sen när de inte kunde hålla dem så kom de kanske med dåliga ursäkter. Säger till prästen, det var ett misstag det här löftet. Det var fel, så att det är bättre att jag inte håller det här löftet som jag har sagt. Eller att jag begick ett misstag i att inte uppfylla mitt löfte. Jag klarar inte av att uppfylla löftet. Jag gjorde ett misstag. Men prästen, varken prästen eller Gud, låter sig luras av de här dåliga ursäkterna för att inte hålla löften. Sen finns det andra fatala misstag som löften har varit i Bibeln. Löften som människor avlagt, som varit verkliga misstag och lett till fatala konsekvenser. Vi läser om Jefta som lovade att offra det första som kom ut ur hans port när han kom hem igen, om Herren skulle ge honom seger. Herren gav honom seger och så kom han hem och det första som kom ut genom hans port var hans dotter. För att hålla sitt löfte så blev han tvungen att offra sin dotter. Ett fatalt misstag att dra dessa förhastade löften. Det säger inte någonting om att det var rätt eller fel det han gjorde, men det var helt klart ett felaktigt löfte som han tvingades sedan att hålla. Vi läser om Herodes som såg Herodias dotter dansa och lovade henne vad hon än begärde så skulle hon få det. Och hon begärde Johannes döparens huvud på ett fat. Herodes blev bedrövad, men eftersom han hade sagt det här löftet så blev han tvungen att uppfylla löftet och ge henne Johannes döparens huvud på ett fat. Halshugga Johannes döparen och ge honom det, ge henne det på ett fat. Så vi ser hur förhastade löften kan leda till fatala misstag. Även ett annat exempel från Nya Testamentet i församlingen i Apostlagärningarna. Det är Ananias och Safira. Som sa att de hade sålt sin egendom, sin fastighet. Och så sa de till apostlarna, det här är alla pengar som vi fick när vi sålde fastigheten. Vi ger det, donerar det till församlingen. Men i själva verket så gav de, höll de undan en del av pengarna De höll inte sitt ord, det de hade lovat att de skulle göra. Och de dog, de blev dödade, de försökte lura den helige ande. Och först kom Ananias in, mannen. Petrus frågade honom, är detta alla pengar, hela summan för det ni sålde marken för? Och han sa ja. Och Petrus frågade, du ljuger, varför har du beslutat dig för att ljuga för den helige ande? Och Ananias blev dömd av Gud direkt och föll ner död. Sedan kom Safira in, hans fru. Petrus säger samma sak. Hon ljög också för den helige ande och sa att det här var alla pengar, men det inte var det. Och Petrus sa, ni har båda ljugit för den helige ande. Du hör stegen av, hör du stegen som går i korridoren? Det är männen som har burit bort din man. Och nu kommer de för att hämta dig också. Det är en ryslig berättelse som leder till Guds fruktan. För att inte säga för mycket, att inte lova för mycket. Förhastade löften, fatala misstag. Vi ser alltså att många ord, många tomma, lönlösa, tomma löften och ord behagar inte Gud. Vers 3. Utan leder till Guds vrede, att Gud blir arg. Vers 5. Det är mycket snack och liten verkstad. Här till dem som Salomo främst skriver till, Israels folk, ledde detta till gamla förbundets förbannelser, deras händers verk, deras husegendomar drabbades av gamla förbundets diverse förbannelser för att inte hålla lagen eller de löften som de skulle säga sig göra blev om inte tillgjorda genom att de inte höll dem. Det ledde till Guds vrede. Så hycklarna var offrade dåraktigt. De lyssnade inte. De var rika på tomma ord inför Gud, inför människor, bön och löften. Och de lyssnade inte till lagens förklaring som Salomo säger. Han säger, att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger. Dårarna kom inte för att lyssna till lagen, till förklaringen av lagen, till förklaringen av vad offren handlade om. Som vi kan läsa om i Hebreerbrevet 10. Att offren var, lagen var en skugga av det som skulle komma. Jag tror jag ska gå och läsa Hebreerbrevet 10. 10 och 1. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna de som trädde fram. Annars hade man väl slutat offra. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjuras och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. De här dårarna kom och offrade för att de trodde verkligen att de här offren kunde utplåna synder. Men i själva verket så var de här offren avsedda som en påminnelse varje gång de offrade om deras egen synd, om deras behov av en ställföreträdare som skulle offras i deras ställe. Därmed så var det ett oförnuftigt offer, för de tänkte inte, de förstod inte, de lyssnade inte. De hade inte förnuftet med sig när de offrade. Det var bara en ritual de trodde var bra att göra inför Gud. Så efter att Salomo har visat det här felet som hycklarna, de oförnuftiga dårarna, har gjort med sina offer och tomma ord och luften, så ger Salomo förstås rådet i form av den här texten om att undvika sådant, undvika luften i synnerhet, som var frivilligt. Det var inget krav i lagen att man skulle lova någonting eller avlägga ett löfte, men det var en frivillig sak man kunde göra. Vi läser i fjärde Mosebok 30:3 om löften, där det står: om en man ger ett löfte åt Herren eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han ska i allt göra vad hans mun har talat. Så löften var frivilliga att avlägga, men när man väl hade avlagt ett löfte så var det bindande. Lagen krävde att man skulle uppfylla de löften man avlade. Och vers 3 här i Predikaren: när du ger ett löfte till Gud, dröj inte med att uppfylla det, säger Salomo. Uppfyll löftet snabbt. Man kan sätta in ett utropstecken för att betona den kraftiga uppmaningen Salomo ger. Uppfyll snabbt det du lovat. Dröj inte med att uppfylla det. Vers 3. Och det är samma sak enligt lagen, enligt Torah, 5 Mosebok 23:21. Där det står: om du avger ett löfte åt Herren din Gud ska du inte dröja att uppfylla det, för Herren din Gud ska utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. Så Salomo hämtar in de här sakerna från lagen faktiskt och säger: därför är det bäst att vara fåordig. Var inte för snabb med din mun och förhasta dig inte i ditt hjärta, vers 5, eller kapitel 5, vers 1. Och vers 4: det är bättre att inte lova något alls. Så kom med få ord och få löften och lova helst inte alls. För det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Vi har också drömmar som nämns både i vers 2 och vers 6. Här är också en tolkningsfråga hur man ska tolka de här orden. Talas det om drömmar som när man ligger och sover på natten, sådana drömmar? Jag skulle säga att det handlar om drömmar i bemärkelsen framtidsplaner, som man planerar att göra, någonting man drömmer om att man vill göra i framtiden. Här säger Salomo också: det är bättre att inte drömma för mycket, för med många drömmar, vers 6, blir det mycket tomhet och många ord, eller bokstavligt står det mycket bekymmer. Vers 5 och 2: drömmar kommer med mycket bekymmer, ska det korrekt översättas till. Drömmar, framtidsplaner, en sorts inre löften du ger till dig själv inför Gud, eftersom Gud också hör och ser människans tankar. Mycket drömmande leder till mycket bekymmer och mycket lönlöshet. Jämförs med dårens pladdrande tal, hans många ord, hans orealistiska löften, de som uppväcker Guds vrede. Framtidsdrömmar man har inne i sitt huvud, som åtminstone om man hade uttalat dem hade varit ett bindande löfte som troligtvis man inte skulle kunna hålla. Så Salomo avråder både från uttalade löften om saker man ska göra i framtiden och även att drömma för mycket om storslagna saker man vill göra i framtiden men som man inte kan hålla. Så nyckeln till allting som sagt är gudsfruktan, vers 6. Gudsfruktan och inte människofruktan. Inte att vilja säga många vackra ord, göra vackra religiösa offer och andra religiösa ritualer som finns inför människor för att man vill behaga eller ära. Man vill ha ära av människor och beröm av människor. Nej, bort med det. Guds fruktan är nyckeln. Att frukta Gud. Att se att de här religiösa ritualerna betyder inget om det inte är sant i mitt liv. Om det inte är stämmer överens med hur jag lever. Alla de vackra ord jag säger i bön. Alla de löften jag avlägger. Men fruktar man Gud så avstår man. Man undviker att säga många dåraktiga ord. Avlägga många dåraktiga löften. Och offra hyckleskt. Guds fruktan centralt som hela bokens tema. Predikaren 12 och 13 till 14 avslutar med att säga: detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen med allt som är fördolt, både gott och ont. Det är inte bara i templet som det här är viktigt. Salomo vet detta. Han säger i första kungaboken 8:27 när han har byggt templet, säger han till Gud: inte ens himlen och jorden rymmer dig. Hur skulle du rymmas i ett litet tempel? Salomo vet att Gud inte är begränsad till att bara bo i templet. Han är för stor för att bara rymmas inne i en liten byggnad som människor har byggt. Salomo vet att Gud är i himlen, som man säger i 5:1. Förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud, för Gud är i himlen och du är på jorden. Gud är i himlen. Han har perspektiv ovanifrån allting. Han ser allting bortom tid och rum. Han är hög, han är upphöjd, han är suverän, han är allsmäktig, han är allsvetande, han är allestädes närvarande. Han ser allt som görs, allt som har gjorts, allt som kommer att göras. Han vet om en människa avlägger ett löfte, så visste han redan att hon skulle avlägga det. Han visste redan att hon inte skulle hålla det. Gud är i himlen. Människan är på jorden. Människan är stor i jorden, men liten på jorden. Människan är stoft, kommen av jorden. Hon är kött. Jag tror det här i folkbibeln står det: låt inte din mun förleda dig till synd. Men istället så ska det stå: låt inte din mun förleda ditt kött till synd. Människan är kött, har en syndig natur, är dömd till att inte hålla sina löften eller göra perfekt gott. Hon är motsats till alla Guds alls egenskaper. Hon är ingenting vetande, ingenting mäktig. Hon finns bara på en plats, vid ett tillfälle. Människan ska veta att Gud är i himlen och hon är på jorden. Hon ska ha respekt för Gud. Frukta Guds vrede, att Gud är verkligt allvetande och vet innersta tankar och motiv. Fruktan, faktisk rädsla för att Gud kan bli arg på människan för de ord hon har sagt. Istället för att komma med många ord inför Gud ska hon veta att Gud är i himlen, hon är på jorden. Och att det är viktigare att höra till Guds ord, vers 17, och att lyda Guds ord. Att det centrala i Guds dyrkan inte är offer eller de egna ritualerna eller löftena eller orden, utan att höra och lyda Guds ord, vers 17. Så textens fruktansvärda sanning är att Gud hör oss. Den fruktansvärda sanningen att Gud hör oss. Att Gud hör dig och mig. Att Gud hör mig när jag ber. Att Gud hör min klagan och mina tårar när jag kommer till honom. Det är en stor tröst. Men det faktum att Gud hör är också i det här sammanhanget en fruktansvärd sanning. Att Gud är i himlen. Kapitel 5, vers 1. Gud är i himlen. Han är inte i ett tempel. Dessutom är templets tid förbi. Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 4, 19-24. Jesus talar till en kvinna som säger: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Och Jesus svarar, vers 21, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här. Det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Guds dyrkan, tillbedjan av Gud, är inte begränsad till ett tempel, berget som templet stod på. Den tiden är förbi. Gud är i himlen. Han har alltid varit i himlen, även när templet var gällande centrum. Gud är i himlen. Han är allestädes närvarande. Människan kan inte undfly Guds blickar eller Guds närvaro. Det är en fruktansvärd sanning. Gud är allvetande, vet alla tankar, ord, drömmar, hör alla tankar, ord, drömmar som människan uttalar. Gud kan inte luras. Det här är den fruktansvärda sanningen, att Gud hör oss. Han är i himlen och människan är på jorden. Människan ska frukta Gud som kan bli arg på hennes röst. Hon är stoft, hon är jordisk, hon är frånvänd från Gud, förtränger att Gud finns där, förtränger att Gud lyssnar, tänker istället på människorna runt omkring som lyssnar på vad hon säger nu. Hur tänker den här människan? Vad kan jag säga för att behaga den här människan? Tänker inte på Gud. Vad ska jag säga för att behaga Gud? Kanske inte ska säga någonting alls. Människan är stoft. Hon vet ingenting. Hon är jordisk. Hon saknar perspektiv. Hon vet inte Hon kommer med sina stora ord och löften, men vet inte om hon kommer att hålla dem. Hon kommer med sina stora högtravande planer, men vet inte alls om hon kommer att kunna hålla dem. Hon saknar det perspektivet nere på jorden, sitt begränsade perspektiv, när Gud har helhetsperspektivet. Hon vet ingenting. Jakob 4:17. Jakob 4:14-17. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga: om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Och vers 17. Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Människan skryter, är självsäker på att hon kommer att åka dit, göra det här och det där. Alla hennes planer. Men hon vet inte alls om hon kommer att kunna hålla sina löften eller planer. Faktum är att en människa vet inte om det här, den här dagen idag kanske är hennes sista dag. Det är därför det också står: dröj inte att uppfylla ett löfte. Vi har också det intressanta som Jakob säger där i vers 17. Den som förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. När du avlägger ett löfte så är det en bekännelse om att du vet att den här saken som du lovar att du ska göra är en god sak. Så du lovar att göra det för det är en god sak att göra. Så du vet att det är en god sak. Men om du sedan dröjer, om en människa sedan dröjer med att uppfylla detta löfte, då är det som att hon vet att göra det goda men inte gör det. Och därmed så syndar hon. Människan lovar runt och håller tunt. Hon bedrar sig själv och andra, men inte Gud. Gud är i himlen, människan är på jorden. Den fruktansvärda sanningen att Gud hör oss. Hon är ansvarig. Människan på jorden är ansvarig och skyldig inför Gud i himlen, som är hela jordens domare. Hon är ansvarig att göra som hon säger. Hon är skyldig att göra som hon säger inför Gud. Hon är skyldig för att hon inte har gjort som hon säger inför Gud. Människan kommer att avlägga räkenskap inför alla ord och tankar hon har tänkt. Jesus säger att för varje onyttigt ord en människa har uttalat kommer hon att stå till svars för på domens dag. För dina ord ska du frias och för dina ord ska du fällas. Inför Gud. Det viktiga är överensstämmelse mellan ord och handling. Gud kommer att döma utifrån dina ord. Om de här orden du har sagt stämmer överens med hur du handlar därefter. Inte vilka offer eller ritualer du har utfört. Predikaren 5:2. Drömmar kommer av mycket arbete, dåraktigt tal av många ord. Eller drömmar kommer med många bekymmer. Det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Så tal, ord, löften, planer är betydelsefulla. Mer än vad det verkar för oss. Vi tänker kanske: jag ska göra den här bra saken. nästa fredag eller lördag. Eller längre fram, skjuter upp det mer och mer. Mer än vad det verkar för oss, så är dessa ord, planer vi gör, viktiga och ska underordnas Guds fruktan. Vi ska frukta Gud med våra ord. Tomma ord och lögner är avskyvärda för Gud och väcker Guds vrede. De vredgar Gud, som vi ser i vers 3. Gud har inget behag till dårar. Han har inte behag till att man inte gör som man säger. Gud blir arg för de ord man uttalar när de inte stämmer med verkligheten. I princip är de tomma orden, löftena man inte håller, lögner. Det är samma som att ljuga. Säga att man ska göra någonting men sedan inte gör det. Än värre att man uttryckligen lovar att göra någonting men inte gör det. Är en lögn som upptänder Guds vrede. Vi läser om det i Uppenbarelseboken 21 och 8. Där det räknas upp flera personer som ska hamna i helvetet. Där det står att lögnare, alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Så lögner och tomma ord är avskyvärda, väcker Guds vrede. Vi läste eller hörde också om Ananias och Safira som ljög för Gud. Så den fruktansvärda sanningen att Gud hör oss. Ord är viktiga. Gud hör våra ord och ser dem som viktiga. Han ser ord som viktiga för att Gud själv är ordet som blev kött. Gud själv är ordet och sanningen. Därför avskyr han falska ord och lögner. En viktig del som hänger ihop med Guds karaktär är ord och kommunikation. Som att ord, Gud har gett oss sitt ord i Bibeln. Jesus är ordet som blev kött, kom och bodde ibland oss. Ordet som predikas här i detta nu i församlingen är en viktig del som Gud har förordnat i dyrkan av honom i gudstjänsten. Vers 17, det är viktigare att komma att lyssna. Att komma för att lyssna är bättre. Så kommunikation och ord hänger ihop. På något sätt har med Guds natur och karaktär att göra. Och därför är ord viktiga och sanning i ord viktiga. En lögn, ett brutet löfte är som en förvrängning av Guds karaktär. Gud som är sanningen, ordet, en perversion, ger en felaktig bild av vad Gud har tänkt med ord, med tal. Lögner är avskyvärda, falska luften är avskyvärda för Gud. Men Gud kom ner från himlen till jorden och blev en människa. Ordet kom ner från himlen till jorden och blev människa. Han blev kött för att uppfylla sitt eget löfte om att försona Gud och människa. Hur fruktansvärt det än är att veta att Gud är i himlen och vet och ser allt vi gör och tänker, så är det också ett uttryck för hans nåd till jordiska oförtjänta varelser. Att han alls bryr sig om vad vi tänker, vad vi säger. Att han alls är mån om att vi undviker bekymmer. Vers 2. Salomo ger de här råden. Gud inspirerar Salomo till att säga de här orden för att vi ska undvika bekymmer och möda i våra liv. Och även Jesus, Gud, ordet som blev kött i bergspredikan, säger också till människorna att gör er inga bekymmer. Så trots allt så bryr sig Gud i sin nåd om oss människor. Trots att vi alla med våra handlingar och ord och icke-överensstämmelsen mellan våra ord och handlingar upptänder hans rättfärdiga vrede, så visar han ändå nåd mot människan och har lovat frälsaren och uppfyllt löftet att komma ner till jorden. För att försona Gud och människan. Och det är det här som är den korrekta utläggningen av offrens betydelse. Nu ska jag läsa mer från Hebreerbrevet 10, 1-18. För det var detta när man skulle komma för att lyssna till i templet. Komma till templet för att lyssna snarare än att offrena hade betydelse, eller offrena i sig hade betydelse, så skulle man lyssna på förklaringen från lagen, förklaringen av lagen, förklaringen av vad de här offren betydde. Och den förklaringen har vi i Hebreerbrevet 10. Så det ska jag läsa upp. Hebreerbrevet 10 och 1-18, som jag läst innan. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i dess verkliga gestalt. Alltså offren har ingen betydelse. Offren i sig själva är ingenting. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som trädde fram. De som kom till templet för att offra trodde att de skulle bli fullkomliga genom offren. Men här, om de hade lyssnat, skulle de förstå att det var inte det som var poängen. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. Alltså hade de lyssnat, förstått vad offren handlade om, så hade de förstått sin synd. Att det handlade om att påminna dem om deras ständiga synder år efter år. Och att, vers 4, Hebreerbrevet 10, tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. 5. Därför säger Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Ordet blev kött. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha, de gladde dig inte, fastän de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra, och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Kristi kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Det var det här som de offrerna som de gjorde i templet skulle förklara för dem, att det inte är de här offren som har någon verklig kraft att ta bort era synder. De kan bara påminna er om ert behov av det perfekta offret, den perfekta ställföreträdaren Jesus, som ska komma, som nu har kommit, som var utlovad, som har uppfyllt sitt löfte att försona Gud och människa, att ta bort den Guds vrede som vilade över mänskligheten, över människorna, på grund av deras onda ord, tomma ord, lögner, onda gärningar, kom Jesus och tog bort genom att själv offras när han dog på korset och tog på sig Guds vrede i syndares ställe. Frälste oss från Guds vrede, från det fördärv, den förstörelse som predikaren 5 och 5 talar om. Detta gjorde alltså Gud för att uppfylla sitt eget löfte, för att visa att han själv är pålitlig och sann i sin karaktär, medan vi människor inte är det. För att Jesus själv är sanningen. Han är pålitlig. Han är trofast. Hans trofasthet räknas oss till rättfärdighet. Hans rättfärdighet, hans trogna lydnad räknas till oss som litar på honom. Och i honom är alla Guds löften uppfyllda. Andra Korinthierbrevet 1:20. I Kristus är alla Guds löften uppfyllda. Det råder mycket prat i vår moderna tid, men det är få som fruktar Gud. Guds fruktan är i princip obefintlig, men det pratas mycket överallt. På internet är det möjligt att prata hur mycket som helst, säga hur mycket som helst, visa upp sig hur mycket som helst, lägga upp videor av sig själv där man pratar om alla bra saker man vill göra och hur bra man är. Många som kommer med hastiga löften, jag ska göra detta, jag ska göra det här, men inte mycket av det uppfylls. Många kulturer där man gärna säger många ord, jag ska göra detta, vi ska göra det här, och så går tiden men ingenting händer. Det var bara tomma ord. Många makthavare och politiker som lovar allt möjligt. Om ni röstar på mig och mitt parti, då ska jag göra detta och detta och detta och detta. Alla de här bra sakerna. Och sen den som lovar ut de finaste sakerna vinner förstås valet. Och när de vunnit, kommit till makten, så blir ingenting uppfyllt. Inte ens Donald Trump byggde färdigt muren i tid. Och så har vi mycket nyårsluften människor avlägger i slutet av året. Nästa år ska jag börja med detta. Och på måndag ska jag börja göra det här. Jag väntar tills veckan är slut, sen börjar jag med de här bra sakerna. Eller jag väntar tills året är slut, sen får jag ett nytt år där jag ska börja med de här sakerna. Man avlägger nyårsluften. Eller så ser man hör man på motivationstal eller ser andra videor om självförverkligande, hur jag ska motivera mig till att göra de här sakerna. Jag ska gå upp tidigt på morgonen, jag ska bädda sängen, jag ska städa mitt rum. Jag ska göra de här bra sakerna, jag ska börja med detta, jag ska vara motiverad. Och man kanske är motiverad i någon halv vecka eller så, och sen är man tillbaka. Men man avlägger liksom dessa tomma löften som ofta handlar om självförverkligande och är högmodiga. Så ska det inte vara med Guds församling över jorden. Den ska vara ett trofast vittne för Gud på jorden. Församlingen ska frukta Gud och inte människor. Ska vilja behaga Gud och inte människor. Ska arbeta för Guds rike och att förverkliga Guds bud och inte sina egna löften, och vara trogna och trofasta och pålitliga vittnen här på jorden, mitt i denna generation, i detta släkte. I församlingen ser vi att Guds ord är centralt. Som vi ser i den här texten, det är viktigare att komma för att lyssna. Samma sak gäller i synnerhet i församlingen, där vi inte alls har några förordnade offer eller sådant. Det främsta, viktigaste under gudstjänsten, tillbedjan, dyrkan av Gud, är lyssnandet till Guds ord och att ge sitt gensvar, att lyda, leva efter det man har hört. Och det är det som händer. I detta nu ser ni tillämpningen av denna text. Guds ord är centralt. Gudstjänsten ska inte ske på ett slarvigt sätt, som dårarna med sina offer som förhastade sig när de gick till Guds hus. I den kristna församlingen, Gud när han tillbes vill att det ska ske på ett ordnat, passande och ordentligt sätt. Som vi läser om i första Korinthierbrevet, till exempel 11:27-33, att man inte slarvar med Herrens måltid, med nattvarden, att man tar den på ett värdigt sätt och förstår att den här nattvarden är inte ett offer som tar bort våra synder. Det är en påminnelse, inte om framtidens frälsning, utan frälsningen Jesus redan har gjort. En påminnelse, precis som offren i Gamla testamentet var en påminnelse om synd och behovet av frälsaren, så kan man också säga att nattvarden är en påminnelse om vår synd, om vårt behov av Jesus och att vi har del i hans kropp och blod som utgöts en gång för alla. En påminnelse. Vi gör det till minne av honom. Där är ordet centralt, att det sker på ett värdigt, passande sätt. Jakobs brev 1:21 säger: förbered er, ta bort den gamla människan, rena era händer, var beredda att ta emot ordet och vara ordets hörare, och inte bara dess hörare utan också ordets görare. Det är inte många ord från oss. Det är ord från Gud, från hans ord. När vi läser Bibeln, när vi utlägger Bibeln. Att höra predikan är en huvudpunkt. Är huvudpunkten. Bibelkommentatorn John Gill skriver: Guds folk ska alltså dra sig nära för att höra ordet, vara snara till att höra det, uppmärksamma på det och ta emot det med all vördnad, ödmjukhet, kärlek och tillgivenhet, och bör inte lägga sig till med enbart utvärtes former, vilket bara är dåras offer. Och du och jag som kristna, i våra ord och tankar ska vi frukta Gud och söka hans ära och inte människors. Inte frukta människor, inte söka ära från människor. Inte söka ära från varandra i att säga vackra böner eller ursäkta oss med olika saker. Inte heller ute i världen genom att säga, skryta med hur fina vi är och duktiga. Det viktiga är att Gud, vi fruktar Gud, tänker på att säga det som är rätt för honom, göra det som är rätt för honom. Och vet, när vi talar med andra, att Gud ser allt och hör allt vi säger. Att Gud inte bara är i templet, utan att Gud är i oss som är den helige andes tempel, Guds församling. Som sagt, i bönen, vår bön ska inte bara vara en massa ord, babbel, prat. Inte ens när vi ber privat hemma, i våran bön ska det vara en massa ord vi säger för att Gud på något sätt ska höra vad vi säger, för att vi använder många ord eller tungotal som många har. Så jag ska läsa Matteus 6 och 5 till 8, eller tungotal som många praktiserar, så kallat tungotal. Bönen sägs här ska vara i inte ett överflöd av ord, varken riktiga ord eller tungotalsord. Matteus 6 och 5 till 8, det säger Jesus: och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har redan fått ut sin lön. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte så dem, för er far vet vad ni behöver redan innan ni ber honom om det. Det Salomo säger här alltså stämmer överens med vad vi läser i Nya testamentet. Låt dina ord vara få inför Gud. Paulus, första Korinthierbrevet 14 och 15. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga i förståndet. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd än att undervisa andra 10 000 med tungomål. Med 10 000 ord av tungomål. Jesu mönsterbön Fader vår ger en ett exempel på hur en fullgod, kort, koncis bön kan vara när han säger just detta. Vi ska inte rabbla massa tomma ord. Så här ska ni be. Och så ber han: Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Ber helt enkelt för vanliga, rakt, koncist, för behov. Intressant också är att Jesus börjar bönen med Fader vår som är i himlen. Vi ska alltså komma ihåg att Gud är i himlen, precis som texten säger. Nu säger inte detta emot långa böner, utan böner där många vackra ord används för att det ska låta fint eller som om att Gud lyssnar bara för att man kan formulera sig väl, använder vackra ord, långa böner som är rika på bibliskt innehåll, som är rika på riktigt innehåll, är bibliska. Vi läser många exempel i Gamla testamentet. David, långa psalmer, psalm 119, en jättelång bön till Gud. Profeten Daniel. Vi läser om Jesus som bad hela natten. Vi läser om änkorna som Paulus skriver om, som bad hela nätterna, natt och dag. Så det här betyder inte att långa böner är fel. Precis som den här texten varnar för luften, så går också Jesus ännu längre och säger i Matteus 5, bergspredikan igen, Matteus 5, 33-37. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen för den är Guds tron, eller vid jorden för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Och Jesus säger, du ska inte avlägga några löften alls. Istället ska ni vara så pålitliga så att när ni säger ja så betyder det ja. När ni säger nej så betyder det nej. Människor ska se genom era gärningar att ni går att lita på, inte för att ni lovar eller svär eder. Friheten i Kristus vill avråda oss från bekymmer. Även i Galaterbrevet när Paulus varnar de kristna för omskärelse. Den som omskär sig är skyldig att hålla hela lagen. Omskär er därför inte. Det ska handla om att döda kroppens gärningar, veta att vi är köttsliga och hålla vår kristna bekännelse, frambär våra kroppar som ett heligt offer inför Gud. Våra liv ska vara vandrande, uppfyllda löften som aldrig avlagts. Vi ska vara tillförlitliga i vårt vittnesbörd om Jesus. Bland förlorade råder det hyperinflation på eder och löften. Man svär vid Gud, vid Allah, vid sin mamma och så vidare, men håller sällan. Man avlägger religiösa löften, klosterlöften som man inte kan hålla. När det gäller omvändelse så är omvändelse inte ett krav om löfte. Kallelsen till omvändelse, att vända sig om från synden, är inte en kallelse till att avlägga ett löfte om att aldrig mer synda. Istället handlar det om att vända sig bort från synden, aldrig mer vilja synda. Men veta att man kan inte lova, man är svag till sitt kött, men man har en ny attityd till synden. Att frukta Gud, leva i Guds fruktan. Dröj inte med det, att omvända dig. Dröj inte, prokrastinera inte, skjut inte upp det tills det är för sent. Om du lyssnar nu och inte är omvänd, omvänd dig. Och förtrösta på Gud som har hållit sitt löfte. Är vi trolösa förblir han trofast. Guds löfte är sant i evangeliet, att alla som ångrar sin synd, vänder om och förtröstar och litar på Jesus, har honom som sitt fullkomliga offer. Så nu ska jag avsluta. På på grund av den fruktansvärda sanningen att Gud hör oss, ska vi inte hyckla i religionen, rabbla en massa tomma ord inför Gud som om han kan bli lurad, utan vi ska uppfylla det vi lovar, och det snabbt, och helst inte lova alls, då man är medveten om våra kötts svaghet och oförmåga att hålla våra löften. För Gud är ord viktiga därför att han själv är ordet, ordet som blev kött. Gud var i himlen, kom ner till jorden och blev människa för att uppfylla sitt löfte att han skulle komma, guda människan Kristus Jesus, som är vägen, sanningen och livet, som kom för att frälsa syndare genom sin fullkomliga trofasthet. Lydnad ända in i döden på korset. Han återuppstod och for till himlen och lovar att komma tillbaka för att döma levande och döda. Och det löftet kan man lita på. I honom, Jesus, är alla Guds löften uppfyllda. Låt oss vända våra blickar till himlen och en kort bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord som vi hört. Vi ber att det ska implanteras i oss och växa och leda till lydnad i våra liv. Att allt våra ord och tankar underordnas din fruktan, Herre. Och att vi påminns att vi inte är pålitliga. Vi kan inte hålla våra löften och bör inte hålla avlägga löften. Men vi vet att du, allsmäktig, har avlagt löften som du kommer att hålla och som du har hållit i Jesus. Vi tackar dig att i honom är alla dina löften uppfyllda. Vi tackar dig på löftet vi har, att du kommer att bevara oss ända vägen till ditt rike, till din närvaro i himlen. Vi prisar dig. Du har all makt och all ära i evighet. Amen.